Här i Skandinavien så är det framförallt två saker som sker som är säregna på många olika sätt och vis. Med 50 års mellanrum så kan vi se två stora förändringar. Runt 3350 före Kristi födelse så inträffade en stor kulturförändring. Den kulturen som fanns här i Skandinavien på den tiden har ingenting med Västeuropa att göra, utan är enbart besläktad med östra Europa, den som vi hade rakt söderut, i Tyskland i första hand, men också i andra delar av Centraleuropa. Efter ungefär 50 år i samband med den förändringen så övergick också döstarna till gånggrifter, vilket visar på stora influenser västerifrån. Men det är två skilda grupper i samhället som tycks reglera detta. De andliga ledarna stod för megalitgravar, medan de världsliga ledarna, dåtidens aristokrater, snarare hade kulturkontakter som skötte om kulturen i övrigt. Sådant som berör flintyxor, vackra skafthållsyxor, keramik, bärnsten, koppar och mycket annat. Efter ungefär 50 år så skedde nästa förändring. Men den är mer marginell skulle man kunna tycka, men vi runt Falbygden tycker att den är desto viktigare, eftersom det var då som man började bygga gånggrifter runt omkring här på Falbygden. Orsaken tycks vara ganska given. I södra och mellersta Danmark så övergavs vi i exakt samma tid samma antal gånggrifter av samma byggnadsstil. 200 gånggrifter eller något mer övergavs i Danmark. Och samma antal byggdes på Falbygden runt 3300 år före Kristi födelse. Och de äldsta här har samma byggnadsstil som den vi finner just i Danmark. Orsaken är inte alldeles given. Men det inträffar två stycken totala solförmörkelser precis med ungefär 50 års mellanrum. Eller så som astronomerna säger, 38 års mellanrum, eftersom vi har datum och klockslag exakt när de inträffade. Och det var den 1 september 3299 före Kristi födelse som den andra solförmörkelsen inträffade, som orsakade att man övergav sina megalitgravar, sina gånggrifter i Danmark, och byggde upp dem på nytt här på Falbygden. Hur många som flyttade hit vet vi inte. Men det är definitivt inte hela befolkningen från den delen av Danmark. Det är inte ens hälften eller en fjärdedel. Det kanske bara är 1% av befolkningen. Eller kanske bara en del av 1%. Så när vi börjar prata i antal så kan det vara ett försvinnande litet antal som nådde hit upp men som hade stora krav och förväntningar att kunna återuppbygga sina gånggrifter på nytt. Inte för att gravlägga sina anhöriga utan för att använda dem som andliga rum. Att man dessutom hade döda förfäder i dem var helt naturligt med tanke på de andliga aktiviteter som skedde här. Men det var inte för förfädernas skull som man gjorde det, utan för sin egen skull, för de som var levande i samhället. Det var de som använde gånggrifterna för sina egna andliga behov. Nästan vid samma tid som vi bygger våra gånggrifter här så byggdes motsvarande enastående megalitgravar på andra håll. Jag ska nöja mig med två exempel. På Irland, där i stort sett samtliga megalitgravar ligger på den norra halvan, så finner vi på mellersta Irland ett område med tre stycken mycket stora motsvarigheter till våra gånggrifter. En lång gång och en ganska liten kammare längst in. Den här platsen, där en av de tre kallas för Newgrange och är mycket berömd, har en enastående konstruktion som vittnar om kunskaper både i astronomi och i geometri på samma vis som vi finner här på Falbygden. En annan av de tre, som kallas för Nauth, är känd därför att många av stenarna är prydda med ristningar. Många av ristningarna känns obegripliga, men hur man än försöker så kommer man ofta fram till att det säkerligen handlar om astronomi. Att man försöker åskådliggöra händelser på himlavalvet som har med solen, månen och förmodligen planeten Venus att göra. Här har man räknat cyklerna, räknat perioderna, antalet dygn, antalet månvarv eller andra ting som var väsentliga för dem när de höll ordning på händelserna på himlavalvet. Newgrange är för övrigt känt att den bara släpper in ljus tidigt på morgonen vid soluppgången vid vintersolståndet. På motsvarande sätt är på Åknöarna med den finaste megalitgraven som finns där, som går under benämningen Maze Howe. Den släpper också bara in ljus genom den långa gången in till kammaren vid vintersolståndet, fast inte i gryningen utan vid skymningen när solen går ner. Den har ett stort takblock till gången som väger ungefär 25 ton. Den har en stor stenblock vid ingången. Det är en dörrsten, men den går bara att stänga inifrån, vilket visar på andliga aktiviteter inne i kammaren. Det är också ungefär vid den här tiden, eller något senare, som Egypten gjorde ett uppsving som högkultur. Till synes från ingenstans så går Egypten från ett ganska lågt utvecklat land till en rejäl högkultur som visade på det bästa som fanns på den tiden. Många hävdar att det var från sumeriskt område som alla influenser kom. Och säkerligen kom en hel del härifrån, men vi kan se både på pyramiderna och på en hel del föremål att det också fanns kulturinfluenser från Västeuropa, trakten av Bretagne och södra England. Därifrån måste också en hel del ha kommit som påverkade utvecklingen i Egypten, så att man flera hundra år senare kunde börja bygga sina pyramider som bär spår av de traditioner som förekom i Västeuropa men ingen annanstans runt om på jorden vid den tiden. Ja, det var vid den här tiden som megalitgravstraditionen stod allra högst. 4700 år före Kristi födelse hade det börjat. 1100 år senare så får vi den stora spridningen till Skandinavien, runt på de brittiska öarna och till Iberiska halvön, alltså 3600 år före Kristi födelse. Och sen efter ett par hundra år så får vi ytterligare förstärkningar av detta genom gånggrifter och motsvarigheter på de brittiska öarna som visar att man hade nått väldigt långt i utvecklingen. Där någonstans så stannar utvecklingen av och efter ytterligare några hundra år så kommer det fullständiga sammanbrottet. Runt 2900 år före Kristi födelse, när vi hade ägnat oss åt megalitgravar 700 år ungefär här i södra Skandinavien, om man börjar med dösarna och sträcker sig fram till gånggrifterna, så kom ett definitivt avbrott. Efter den tiden så skulle det dröja många hundra år innan det återupptogs igen. Den här nya kulturen som kommer tillhörde Centraleuropas kulturblock. Den gemensamma kultur som fanns en gång i tiden i Centraleuropa hade delats upp i många mindre kulturer. Men efter ett par tusen år så skedde något samlat, vilket innebar att från ett område i trakterna av Tyskland, kanske Danmark, så kommer sedan att sprida sig ut över olika områden och till slut omfatta i stort sett hela det gamla Centraleuropa plus många nya områden som fick en gemensam kultur från början, det vi kallar för de snörkeramiska kulturerna, eller för våran del kort och gott bara stridsyxekultur. Under den tiden användes i princip inte en enda megalitgrav. Allting låg nere. Inom loppet av 100 år ungefär skulle motsvarande sak hända för Västeuropa. Här är istället klockbägarkulturen som sprider sig som en löpeld från trakterna av Tyskland och Nederländerna upp mot de brittiska öarna, Frankrike, Spanien och Portugal, och lägger under sig hela området, samtidigt som megalitgravskulturen försvinner nästan helt och hållet. Bara i några få områden blir det kvar. I övrigt så försvinner det helt och hållet. Den här kulturen, klockbägarkulturen, är besläktad med snörkeramiska kulturer från östra Europa. Och det finns all anledning att tro att det var på så vis som den indoeuropeiska kulturen till slut vann över västra Europa och la under sig hela deras område. Och därmed var allting borta. Inte helt, men nästan. Efter ungefär 500 år, när vi kommer fram till tiden runt 2300 år före Kristi födelse, så skulle ett litet område från norra Frankrike sprida sina traditioner österut. Det blev nästan som en slags revansch, skulle man kunna säga. Det var att västra Europa och östra Europa kom trots allt att ligga i fejd med varandra. Och man kan återigen se att de två områdena inte delade traditioner utan åtskildes på alla tänkbara sätt. Men den här gången var det västra Europa som var starkast och tryckte på. Så när barriären brister och deras kultur svämmar in över Danmark, Sverige, Norge och vidare österut så försvinner den gamla stridsyxekulturen och vi får en variant på den västeuropeiska klockbägarkulturen. Genom detta så börjar man återigen bygga stenkammargravar, hällkister, men inte överallt. I Danmark finns knappt en enda och i Sverige är framförallt västra Götaland som har hällkister, inte övriga områden. Så återigen så finner vi att stenkammargravar har en begränsad utbredning. De här hällkisterna skulle precis som megalitgravarna börja som andliga rum, men det dröjde inte så många hundra år innan vi finner att storleken förändras kraftigt. De blir mycket, mycket mindre än tidigare, enklare i formen och tappar många egenskaper som de hade från början. Vad vi kan se är förvandlingen från andliga rum till regelrätta gravar. Och när vi kommer fram till bronsåldern så lägger man stenar över dessa hällkister som då bara kanske var 2 meter långa. Och då är de helt förvandlade till gravar och ingenting annat. En annan förändring kan vi se på de brittiska öarna. Megalitgravarna upphörde, men istället så börjar man bygga någonting annat. Klockbägarkulturen har ju ett ursprung från Centraleuropa på något sätt. Och här lät man ju från ett tidigt skede bygga runda befästningar i träpalisader med vallar och diken utanför. Allt det här fördes över till England efter megalitgravarnas tid. Men det man byggde nu var enklare varianter som visar att det inte är militära anläggningar i första hand. I varje fall inte de flesta av dem. Utan det här blir modellen för någonting annat. Där exempelvis Stonehenge är ett tydligt exempel. Det finns långt fler än 100 stycken motsvarande platser. Men bara en som är från Stonehenge. Alla andra är enklare. Men principen är densamma. Den runda anläggningen, ibland med stenar längs kanten, ibland med stockar som har haft väggar och koniska tak med en öppning i mitten. Det kan lermodeller som är samtida vittna om hur de faktiskt såg ut med väggar och tak. Kanske har också Stonehenge haft väggar och tak. Det mesta tyder på att det var så. De enklaste av de här kallar vi bara för stencirklar. Och när de långt framåt järnåldern sprids över Nordsjön och kommer till Sverige och Norge så kallar vi dem för domarringar. Det är långt före vikingatid men ändå början av järnåldern. Dessa stencirklar har vi ingen uppfattning om hur de användes eller hur de såg ut ursprungligen. Men med tanke på att man på de brittiska öarna säkerligen har haft tält eller byggnader på något vis runt dem eller i dem så bör vi tänka så för egen del också. Så när vi pratar om tält som har täckt domarringar så är det inget märkligt längre att tänka sig att det var likadant med våra megalitgravar. Att de befann sig inuti andra byggnadsverk som tält eller hyddor som omslöt hela megalitgraven så att stenarna inte syntes ute i landskapet. På så vis så kan man se att megalitgravskulturen har en begränsad tid men att det lika fullt finns förgreningar som sträcker sig fram till mer historisk tid. Många av de här traditionerna var snarlika eller besläktade med varandra. Vilket gör att det var ungefär samma religion, samma kosmologi, samma världsåskådning som låg till botten för deras tillblivelse, byggnadsverkens funktioner och hur man använder dem. Ofta handlar det om mångtusenåriga religioner som var förhärskande under forntiden och sträcker sig ända fram till idag.